Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkomna till podcasten Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för den fortfarande håller. Här är Erik Broström. Ja, och här är Fanny Agazzi.
Pappa Geno.
Och Ola Orell.
Well, there it is.
Och jag heter Martin Sonneby. Vi har sett filmen Amadeus från 1984, regi Milos Forman, och i rollerna... det är massor med folk man känner igen, men jag kan inte säga... Alltså, jag har inget namn på dem sådär.
F. Murray Abraham är väl den som kanske har gjort mest stora roller på sistone.
Okej, okay, och vem av dem är det?
Salieri.
Ja. Okay.
Och sen är det Tom Hulce som aldrig haft någon stor filmkarriär utan varit väldigt mycket mer teaterskådespelare. Men han har gjort saker, men han har inte liksom förföljt den här Hollywood-drömmen.
Är det Spetsnäsan, alltså kejsaren Tyskland?
Nej, Tom Hulce är Mozart. Och Jeffrey Jones heter alltså spelar kejsaren, och han ser man ju ofta i biroller.
Han är birollsstjärn, men gud! Ja.
Men det är väl ändå Milos Forman som är den största stjärnan i den här produktionen, va? Är det inte det?
Ja, det skulle jag nog säga.
Alltså, de gör väl också sina livsroller, både Mozart och Salieri. Alltså skådisarna.
Ja, det gör de ju. Båda var ju nominerade för bästa Oscar, bästa manliga huvudroll.
Som och bara Salieri vann, som var en sån, känd anekdot.
Ja, en liten ironisk twist där.
Ja, just det. I vanlig ordning så har jag gjort noll research runt det, men det har väl säkert Erik gjort. Men var det en sån riktig Oscars, den bara rev av mycket nomineringar och sånt där?
Oh ja. Och den vann 8, om jag inte helt ut och minns helt fel. Och den tog hem 4 av de här. Vi pratade, det här är en rolig länk till American Beauty som vi pratade om nyss. Den hade ju chans att dra hem de här tunga 5 kategorierna. Men förlorade för att Annette Bening fick inte för bästa kvinnliga huvudroll. Den här var aldrig nominerad för bästa kvinnliga huvudroll, men den tog hem de andra 4. Så att den tog hem lika många starka Oscarsstatuetter som förra filmen vi
pratade
om.
Det var inga starka kvinnoroller i den här filmen.
Nej, det var det inte. Så det är inte så konstigt. Det fattas ju det för att kunna nominera. Så den var ju en stor favorit, men inte en stor säljare. Det var en väldigt liten film. Och som ni säger, Milos Forman är ju den största stjärnan med flit. De ville inte ha... jag kommer prata lite om de som var castade eller tilltänkta. Men
Tom Hanks?
Nej, det var ingen Tom Hanks. Det hade varit fantastiskt. Men en massa andra roliga som man inte hade tänkt sig. Men han ville att det skulle vara Salieri och Mozart och inte liksom den här skådespelaren som är kändis.
Just det.
Okay.
Mer om... jag har lite tankar om han som spelade Mozart. Det kan vi ta lite senare. Men just... för jag minns den här filmen från... För jag var ungefär... Jag var väl kanske 9-10 år ungefär när den här kom ut. Jag hade inte riktigt greppat att det var... jag förstod att det var en film, alltså precis när den kom ut, jag förstod att det var en stor film när den kom ut, men också, det gick också ihop med att min mamma var ett stort Mozart-fan, så det var mycket Mozart hemma.
Okay.
Hon tog med mig på trollflöjten, hon ville, hon ville trycka in liksom så mycket Mozart det gick i mig.
Vad var effekten på dig då? Det var...
Nej, men att du tyckte att det var alltså, av det som man hörde av klassisk musik, så var ju det bästa i alla fall.
Ja.
Jag var väl inget superfan av klassisk musik som liten pojk, men om det var någonting så var det väl ändå Mozart.
Det fanns ju en sån Mozart-vurm på 80-talet, har jag fått intryck av.
Ja.
Delvis den här filmen, men det fanns också sån här lite så här populärvetenskaplig grej, att man skulle liksom få sitt barn och lyssna på viss mängd Mozart, så får de högre intelligens, den typen av grejer fanns.
Ja, det kanske var det som jag fick i mig.
Det kanske, men det
gick väl sådär.
Ja, men det var nästan sådär att sitta och spela Mozart för sin bebis. Ja. Grejer, saker som känns stendöda nu. Mm.
Ja, visst. Erik kommer väl från en familj också som hade klassisk musik i sig.
Alltså, det fanns en massa klassisk musik, men min familj, alltså, jag är uppväxt med en kulturfamilj där mamma var musiklärare, pianosång, och pappa var musikproducent för klassisk musik.
Just det.
Oj.
Men det som spelades mest hemma var ju liksom Beatles, Beach Boys och Billy Joel.
Mm. De kanske var så trötta på det. De ville ha lite ledigt från jobbet.
Ja, de var ju unga på 60-talet. Så jag menar, de växte upp med den musiken. Men sen såklart, på något sätt så fick man kanske en extra dos av klassisk musikkunskap för att man kom från det hemmet. Liksom.
Ola också?
Klassisk musik, nej.
Ja, ingenting?
Nej, inte mer att min mamma lyssnade lite på Mozart, men hon var alltid noga med att markera att det är ju väldigt enkla melodier. Det är ju nästan som att lyssna på dansband, som att hon vill inte vara för fin.
Nej, okay.
Mamma Salieri.
Mamma Jante, tror jag. Jag vet inte.
Fanny då? Mozart från barndomen?
Ja, gud. Jag har en ganska komplicerad relation till Mozart. Min pappa trodde ju att att man gillar opera får en automatiskt att byta klass.
Va?
Typ.
Oh. Ja, okej, inte skolklass, utan klass i samhället.
Nej, skolklass.
Nej, men
i alla fall. Men, och så han var ju väldigt sådär, skulle alltid sådär, ja, också drillades i Mozart. Och skulle urskilja sådär, vilken melodi är det här? Det fanns någon radiostation då som hette Klassiska favoriter, eller något. Och jag tror att min pappa var den enda som lyssnade på den där radiostationen, för att han ringde in till alla tävlingar. Så vi vann så här, det var första gången jag var utomlands när vi hade vunnit de tävlingarna på den där radiostationen. Men sen la de ner, för att det är ingen som lyssnar.
Men trodde han att om han lyssnade på det här så skulle han byta klass, bli överklass? Trodde han att han skulle bli rik då?
Nej, men det, liksom, det fick han ju automatiskt, för han är 40-talist. Eller han är ju den generationen som var fattig till rik.
Okej.
Okay. Automatiskt.
Ah, okay. Men det var en sorts klassklättrarmarkör att lyssna på klassisk musik.
Ja, han tyckte det var tjusigt. Ah. Och jag kunde trollflöjten utantill.
Mm. Ja, det är ju fan. Alltså, kunde du sjunga den?
Ja, alltså, du vet. Ja.
Ja, men du kunde den utantill. Det är ändå imponerande.
Det var ju... Jag har ett komplicerat förhållande.
Ja, jag förstår, ja.
Filmen då? Minns ni när ni såg det första gången?
Jag minns inte första gången, men det här är nog den som är mest Erik Broström-film för mig av alla vi har sett. För att det är en sån som vi hade på video hemma och som jag sett massor av gånger. Mm. Och jag har massa så här interna skämt med olika kompisar kring den här filmen.
Ah, vad roligt.
Den har liksom följt med och förutom att jag sett den många gånger så var den också en sån film när jag var så där lite ung, så här pretentiös, intresserad av konst, att den var lite så här konstnärsromantisk peppfilm på något sätt.
Mm.
Så att den är ju där också och kretsar.
Mm. Jag är så glad att vi gör den här filmen, just för att du har en sån film som du har vurmat för också, att vi ska ha.
Ja, men det är det. Jag tror att det finns några filmer som har haft mer av den här pretentiösa känslan. Den här är det bästa film som har gjort, den här känslan att man vördnad för den. Den här har ju också en slags vördnad för, men den är också... Det är ännu mer att jag har sett den många gånger och kan den. Liksom.
Ja, det är som min polisskola.
Ja. Nej, men jag tycker också att den är väldigt bra. Jag skulle också sådana som... Jag, framförallt vissa saker, men jag tycker jag är väldigt briljanta. Liksom.
Du var ju också... Du propsade på att vi skulle se den original, alltså den som släpptes på bio och inte Director's Cut. Och nu råkade jag se Director's Cut i alla fall.
Ja.
Men det är ju roligt.
Vad märkligt att det bara är Director's Cut som är överallt, eller?
Ja. Det är den som oftast finns att hitta. Och det är nog, det tror jag har att göra med vad producenten och regissören vill ska finnas.
Kanske, eller så har de med ren sån här produktionsbolag. Alltså det är inte säkert att regissören... Om regissören förstår sig riktigt det bästa så borde den inte vilja det, tycker jag. Men jag tror att det fattas också ett beslut på någonstans central nivå vilken film som ska ut. Ja. Och då kanske man tar den senaste automatiskt.
Så är det väl rimligt, ja.
Men, alltså, men,
ska jag ta mina åsikter där direkt?
Nej, men jag tänkte bara säga när jag såg den här första gången, för jag kommer ihåg det väl. Alltså, eller jag såg den första gången med min pappa då. Men sen såg jag den alltså en gång i månaden under hela mellanstadiet. För då hade vi gemensam musiklektion liksom hela klassen. Uh-huh. Och då var musikläraren så trött. Så han satte igång den här. Det tog två lektioner. Uh-huh. Han bara, åh, score! Han går ut och röker då. Och han satt där och bara... Så att, mycket av den här filmen har... Du pratade om intern skämt. Uh-huh. Mycket av den här filmen gick ut på att jag satt och funderade på... hur jag skulle få Rebecca Kanter att börja skratta. För att hon skulle ha roligare. Mycket skoj om Mozart. Och hans skratt var ju en tacksam sak att skoja om.
Ja, just det.
Hur verklighetstrogen är den här?
Ja. Inte jätteverklighetstrogen.
Åh, vad tråkigt!
Den har fått kritik för det. Vilket jag har alltid känt att det är...
spelar roll.
Ja, att det inte spelar roll. Just nej. Den här filmen, det finns ju så här, de pratar om den här, vad heter det, med Monica Zetterlund-filmen till exempel, eller där de skiljer hennes pappa helt fel. Ja. Och det jag kan förstå känslan av att om man tror att det var så det gick till och det var ganska nyligen, och så har de bara liksom, hennes pappa var jättesnäll och så skiljer honom som ett as. Ja. Då blir det så här, men det är avtändande för mig. Men i det här fallet så tycker jag att det är så mycket, det är en saga om två kompositörer, det handlar om syskonrivalitet och det handlar om relationen till makt och så. Alltså det är en jättefin struktur som jag tänker prata mer om. Men alltså det är inte viktigt exakt hur Mozart var. Nej. Och sen så finns det ju också det finns ju saker i det som är verklighetstroget.
Vadå?
Ja, men som att han hade toaletthumor. Och det kan man ju gå ut på YouTube själv om man kollar. Det finns, han har skrivit så här körverk som är där texten är liksom slicka mig i arslet och slicka mig noga. Och det finns några som har sjungit in det här, någon kör. Mm. Fullkomligt surrealistiskt, för det är verkligen sådär lish me, sådär.
Ja. Ja, men det finns ju, de har ju blandat fiktion och verklighet ganska liksom medvetet också. Just den här grejen, den stora grejen som du var inne på med deras rivalitet är ju att de hade ju mer en vänskaplig rivalitet. Och ja. Salieri var ju till och med pianolärare åt Mozarts barn och så. Alltså att de hade ju en varmare relation. Och hela det här dödsrekviemet som han beställer, där hans plan är att han ska döda honom, det var någon som beställde. Man beställde ju liksom så verk som man kunde ta åt sig äran för på den tiden. Men att det var ju bara någon random person som beställde ett dödsrekviem. Det hade inte med
men dog Salieri han när han precis hade skrivit det?
Han dog under tiden.
Ja, det gjorde han.
Det var någon annan som gjorde klart det. Men just den här grejen att
var han... Var det Salieri?
Nej, just den här grejen att Salieri skulle hata Mozart. Det var någonting som en rysk författare som heter Pushkin hade liksom börjat skapa. Och sen var det Peter Schaefer som skrev själva pjäsen till den här. Som sen, det här är ju baserat på en pjäs. Så han skrev det baserat på ryssen som baserade på sin fantasi, mer eller mindre.
Så det, ja, precis. Det var också baserat på rykte. Så det är ju en film baserad på en pjäs baserad på en pjäs baserad på ett
rykte. Det låter som olika versioner av Bibeln.
Ja, exakt.
Det är så Bibeln kom till.
Ja, exakt.
Men det är ändå sådär, den håller sig ändå lugn för att spåna för mycket, så att hon låter ju inte Salieri faktiskt mörda Mozart, utan han dör väl typ av en kolerepidemi som han dog av i verkligheten. Och...
De vet inte riktigt vad han... Jag försökte googla på vad det var han dog av.
Jag tror i alla fall att det var en epidemi. Alltså det var anledningen till att han... Det sägs ofta att han begravdes typ i en så här fattig grav, alltså som han gör i filmen. Och men det var inte för att han inte hade råd, utan för att det var en epidemi samtidigt.
Ja, man begravde så då. Ja, precis. Det som de inte... Det finns ju troliga dödsorsaker, men de gjorde aldrig en obduktion på honom. Så de kunde inte fastställa exakt
så han kan ha blivit mördad av Salieri.
Han kan ha blivit förgiftad. Det var ju en teori då också. Men det är väl inte så många som styrker det med någon slags bevis. Utan det är väl
men det är ju inte en Mozart-biografi, även om det är liksom en orgie i Mozart-musik.
Ja.
Men det är ju bättre att tänka på det som ett drama som man använder sig av dem som figurer.
Ja, en riktig saga.
Ja, men det är mycket mer det. För att den är liksom så självstående. Sen så tycker jag också att jag hatar normalt alla konstnärsbiografifilmer, och jag tycker att det här är det stora undantaget för mig. Mm. Och jag tror att den är det just för att den inte försöker berätta berättelsen om Mozart, utan för att den berättar om Salieri, som är riktig, alltså han har ett drama, till skillnad från om du skulle berätta Sagan om Steven Spielberg, som bara är någon är duktig på att göra film, gör massa film som säljer mycket. Duktig, så är Salieri duktig. En berättelse om någon. Det är en berättelse om någon som har starka drivkrafter, känslor, som håller hela det där totala avundsjukan, samtidigt som han förstår hur bra det är. Alltså det är en massa saker som man inte får i en konstnärsbiografi, men som man får när man gör en saga. Ja.
Men förlåt, men alltså Salieri. Mm. Men hur mycket vet vi där om det är baserat på någon typ av... De har bara dragit fritt. För att han utmålas ju som en ganska knepig typ.
Ja, men jag tänker att det finns saker som stämmer. Att han hade liksom en så här sweet tooth. Att han gillade att äta godis och så.
Det förstod
liksom,
jag nästan. För det är så harmlöst. Ja. Men det är också typ det enda harmlöst. Nej, han var kär en gång.
Ja, men han var ju duktig liksom. Men det som jag tänker är att när det är någonting som utspelar sig för så lång tid sedan. När det är liksom 1700-tal.
Då är det ingen som kan stämma någon. Nej,
eller vi kanske inte bryr oss lika hårt. Kanske inte ens familjerna bryr sig lika hårt. För att det är så mycket distans. Det är så många lediga generationer. Men om vi tänker till exempel Monica Zetterlund. Det är ganska viktigt att man får till den filmen. För att det någon kommer. Det ligger ganska nära oss. Vi har en relation till det på ett annat sätt. Och någon kommer bry sig. Men här är det som du säger. Man kan göra en saga av det. Ja, för att...
Det är just det som också är det lite ledsamt. Yeah.
Men man ser ju inte en sån här film för att få reda på vem var den där Salieri egentligen.
Fast är det inte,
om man gör en ingång kunnat... så skulle jag också känna mig lurad. Liksom.
Men skulle de inte döpt om de hade de ambitioner? Alltså det är lite konstigt att sväva i gränslandet. Alltså därmed är det inte sagt att jag inte tycker att Salieri är en jätterolig karaktär. För det tycker jag verkligen. Mm. Han är ju helt, han är vansinnig.
Mm. Ja. Jag tycker det är helt korrekta val de har gjort. Men det är klart att man kan...
Han är ju hysterisk.
Ja, men det är fullt rimligt att man drar ut svängarna mer när det är så länge sedan. Som du säger, Erik, ingen bryr sig. Riktigt. Alltså, ingen kan ju ta personligt illa vid sig.
Nej.
Om det dyker upp någon så här, Salieri arving.
Ja. Nej, men precis. Men... Alltså, vi kan ju titta på... Om vi tittar på Robin Hood i för en myt, men liksom kung Rickard Lejonhjärta, där kan man ju ta sig stora friheter, och då har vi ändå bara backat. Ja, vi har backat 300-400 år eller något sånt där, men det är fortfarande inte... Vi har en distans till och vi kan hitta på saker, för det var så länge sedan.
Mm. Och man kan ju försöka göra den autentiska filmen, men då gör man på ett annat sätt.
Då gör man på ett annat sätt.
Då skulle det bli tråkigare också. Nej, men det är klart, om jag skulle se typ en film om drottning Kristina, då skulle ju jag vilja se en sjuk jävla film om drottning Kristina. Gud vad bra idé! Varför har inte någon gjort den?
Spring! Skriv! Ja.
Sjukt jävla urspårad film.
Nej, men vi vill ju ha lite... Det är som den här serien The Great som handlar om den här... Hon blir bortgift med en rysk
tsar. Men hon är britt, va?
Nej. Hon kanske är britt. Nej, britt eller någon. Jag vet inte. Men den är i alla fall jätterolig. En komedi. Och det är klart att du tar ju jättemycket friheter där. Bara för att göra det intressant. Och så här. Men det i sig är ju att... Den här filmen fick ju Salieris musik att uppnå liksom någon slags ny renässans. Och det hade ju inte hänt om de inte hade gjort den här filmen. Så man kan ju säga att ja, men du kan göra någonting väldigt fiktionellt som inte stämmer. Men det kan också väcka mycket intresse för vad som händer i verkligheten. Mm. Så att, jag ser inga problem som helst med att man tar sig sådana friheter. Det är tvärtom.
Nej, men okej. Okay. Jag kanske ändå reagerade lite för att man utmålade honom som så... Alltså att han är nästan sinnessjuk. Eller han är nästan... bipolär eller någonting. Alltså för att han är så fruktansvärt fylld av hat och typ Jesuskomplex.
Det är ju en teatral film som jag tycker är rakt igenom. Så att folk är ju ganska överdrivna. Alltså de där hovscenerna med tre roliga herrar. Alltså det är ju inte riktigt verklighet. Det är ju någon slags teatralt förhöjt. Tycker jag i de flesta scener. Inte alltid. Men Salieri har ju också det där. Och jag tycker att den hanterade väldigt väl med de här ganska tydliga grejerna. Salieri har på något sätt bytt kärlek mot sötsaker och blir provocerad av Mozart som är jättevulgär och party. Alltså det är ju inte... Den är väldigt onyanserad på det sättet, men det är ganska bra typ av onyanserat att man också kan liksom jobba med de spelen hela tiden.
Vet du vad jag tänker på när jag ser det, alltså, dynamiken mellan de två? Salieri som är helt så här oförlöst och sen kontra Mozart som är sådär, allt bara fri i tanke och själ och bryr sig inte alls. Han kan, du vet, fjärta framför kejsaren och det är ingen big deal. Jag tänker på Bill Murray. Jag återkommer alltid till Bill Murray när han pratar om så här: humor handlar om att vara avslappnad.
Ja.
Och det finns ingen mer avslappnad än Bill Murray.
Nej.
Och det är därför han är så jävla rolig också. Ja. För att han är så jävla zen så att han bara... Allting, alltså timing och så här korrekta val och allting bara, det bara sker för att Bill Murray är så jävla balanserad och zen.
Ja.
Och det känns som att Mozart är det också. Han är så pass avslappnad. Han kan göra vad som helst, i vilket rum som helst. Och det gör att hans musik får det resultatet det får också. Men Salieri är spänd, ja, och han har prestationsångest och han är avundsjuk och han har alla de där oönskade egenskaperna man någon ska ha.
Ja, men det
som gör
det
att hans musik också blir spänd och krampaktig.
Han är som en tonåring, han är ängslig.
Ja, men
han försöker
precis
hela tiden passa in. Men det är väl också lite så här, det är också en liten klassgrej mellan dem, uppfattar jag. Kanske inte en klass i rikedom, men att Mozart har haft så här föräldrar som har så här attentat till honom och bara, men du ska lära dig det här, du ska lära dig det här. Och liksom fått saker serverade, medan Salieri upplever att han kommer från någon, något sunkigt och han måste avstå.
Det finns ju ett musiksnobberi där som de säger i filmen, att opera görs på italienska och han kommer från en italiensk familj, så att han har ju den prestigen att han ska vara bättre på det här, och Mozart kommer som en tysk liksom, som ska briljera över mig som är italienare.
Ja, österrikare va?
Österrikare, vad sa jag? Tysk? Ish. Vad fan. Österrikare, helt klart. Men också den tanken att det är ju Salieris ögon vi ser igenom, och det är ju liksom den här nästan överdrivna fuck it-mentaliteten som han blir så avundsjuk på. Att han har ju den här spänningen som du säger, och att han är så, han vill verkligen bli den bästa, och så ser han Mozart som verkar bara göra det så här, och att det blir liksom, och att det är den grejen som gör för att det funkar. Jag är så pass bekväm i mitt musicerande så att jag bryr mig mindre och därför blir jag bättre.
Liksom. Jag tänker lite på det där du sa, syskonrivalitet. Mm. När det är ett syskon som är kanske i tonåren och är lite så här, kanske lite svarta fåret i familjen.
Mm.
Och ett syskon som är yngre och är för dum för att vara ängslig.
Ja.
Och bli superomtyckt.
Ja, ja.
Och bara så här, går runt och bara, jag vill göra ett skämt, prutt.
Ja.
Och sen bara, och den där andra syskonet som bara, men här har jag stått och liksom gjort mig i ordning.
Det finns ju också syskon där ett bara är mycket bättre, eller mycket snyggare.
Ja.
Och det måste vara väldigt jobbigt, sådär, alltså med sådär Sylvester Stallone och hans bror.
Vi får ringa dem och fråga.
Ja, nej, men det kan man ha. Jag har nog haft, de har växlat med mina syskon. Jag hade en period, min bror var väldigt, såhär, väldigt framgångsrik på musik och jag inte höll på med någonting alls. Och det var ganska jobbigt sådär. Och man märkte att mina föräldrar liksom var, tyckte mer om honom plötsligt. Sånt.
Nej.
Jo, absolut. Men vi var ju vuxna, så det får man leva med. Men...
Kände du dig lite som en Salieri då?
Är det här din favoritfilm för
att... Nej, det här var efter den passagen. Nej, jag vet inte, men det har nog varit tvärtom i andra situationer också. Men det handlar ju inte specifikt om syskonrivalitet, utan det är ju på något allmänmänskligt plan. Men det är att den har ju något väldigt coolt, och det har jag liksom tänkt på mycket i den filmen, den här liksom att de har ju den rivaliteten i förhållande till pappor, i förhållande till kejsaren och i förhållande till Gud. Liksom. Så att det är tre sådana... Man ska säga trianglar hela tiden. De båda har liksom pappor som de har en jobbig relation till. Salieri vill ju, han liksom symboliskt nästan dödar sin pappa.
Mm.
Han tänker på det själv som att han har önskat livet till sin pappa och så har han dött. Så han har den relationen till sin pappa. Och Mozart har ett mycket mer komplicerat pappauppror.
Mm.
Men han har också en sån här stor pappagrej över sig.
Mm.
Och sen har de kejsaren som är också komplicerat med. Där Salieri är mer harmonisk och Mozart revolterar hela tiden.
Ja,
och trilskas med det där. Och sen har de Gud där det är tvärtom. Gud är uppenbarligen på Mozarts sida.
Mm,
och bara ger honom saker gratis medan Salieri går totalt i sådär, blir en sån här djävulsfigur som går i total revolt mot Gud. Men det är liksom samma relation som är på liksom flera plan och som... jag menar, det är så snyggt, det är som att det är som tre subplottar som varvas liksom med samma tema.
Snygg analys.
Jag tänker mycket på den. Och det är också en av mina invändningar mot den här liksom längre versionen. Att nu var det ett tag sedan jag såg den, men som jag minns den så kommer det in fler scener som bara handlar om att Mozart super, han har svårt att få pengar, han ska vara lärare för någon, så det är lite förnedrande. Och det är liksom mer handlar om att det är så svårt att tjäna pengar på sin konst och alkohol och missbruk, och det har liksom ingenting med det att göra liksom.
Nej, men
det förskjuter fokus in i någon slags allmän konstnärsvärld.
Det är faktiskt de scenerna som är de som har lagts till, förutom den stora då där
Figaros bröllop lades till. Kan vi bara, eller hur? Figaros bröllop är tillagd ganska mycket.
Ja, en del kanske, men den är ju med.
Kanske,
ja. Men den stora grejen är väl när hon visar brösten, inte den scenen?
Dels är det när det är mycket att de inte har några pengar. Och sen är det ju det att han ska gå lärling och de har hundar som skäller så att han känner sig fånig för att han sitter där och spelar.
Just det.
Men sen är det den stora att Constance då, Mozarts fru, kommer med hans verk. Och det gör hon väl i originalet också. Men att Salieri vänder en ryggen, är det inte så?
Han går bara därifrån.
I Director's Cut så säger han: jag hjälper dig, men du måste komma till mitt rum ikväll. Och starkt liksom insinuerar att vi ska ha sex.
Mm.
Och sen så kommer hon dit och så säger hon så här: ja, här är verken, men du bryr dig väl inte om det. Och så tar hon av sig, och det tar ju lång tid på den här tiden. Ja. Det är ju många klänningar som ska av.
Nej, det är mycket lager på lager.
Kan man göra ett fars av materialet bara där?
Mamelucker.
Hade du gjort en parodi på den här filmen så hade det varit ett inslag att det tar väldigt lång tid. Mm. Leslie Nielsen, i alla fall.
Mm.
Och så tar hon av sig och Salieri säger: gå härifrån, typ. Och säger typ så här: ding, 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 hon ska gå härifrån nu. Vilket kommer eka i efteråt när hon kommer hem och han är sjuk och han har hjälpt honom. Så säger hon så här: jag har ingen tjänare som kan visa dig ut. Säger hon ju även i originalet.
Ja.
Det är en referens till det, och att han förutmjukade henne och slängde ut henne. Så det tycker jag stämmer ganska bra, just den delen med Director's Cut. Men jag håller med om de här andra grejerna, att de förvillar lite vad det är som är temat. Liksom.
De gjorde framförallt Mozart till en djupare karaktär. Det var väl en... Eller tyckte jag. För i den... Eftersom man är så nära den här Salieri hela tiden. Han berättar ju, och man ser genom hans ögon och så. Så mina tidigare gånger när jag har sett den här filmen har jag liksom upplevt... Såklart att Mozart har liksom det mörkt och han super och allting. Men att hans begåvning bara är en begåvning. Alltså det är... Den håller, alltså han är en lyckligt lottad idiot, eller hur man ska säga. Alltså han får vara, han är lat och slapp och sånt.
Ja. Det framgår ju mer eller de vill väl framhäva mer och mer att han är en någon sorts verktyg för Gud. Alltså det finns ju en begåvning så att man bara jobbar fram de här verken av egen kraft. Mm. Men han är ju bara så begåvad så att det är bara som en stupränna ner från Gud och som bara blastas ut till publiken.
Liksom. Är det ett klipp på gång angående det här?
Det mest klassiska klippet, eller det var, han säger ju till och med det, Salieri. Mm. Att bara, det var bara Gud som talade igenom den här oförskämda lilla... Pania kroppen.
Eller hur? Gud vad han fokuserar på hur liten han är. Mm. Hur stor tror ni, har Salieri någon typ av tjockkomplex?
Ja, han såg väl mer, jag tror att han såg ut som Shrek. tänker mig Salieri som Shrek och Mozart som
en vacker donkey. Prinsessa.
Ja. Men den klassiska scenen är väl när han kommer in till kejsaren och bara skriver om hans lilla...
Ja, det var det jag tänkte på.
Ja, absolut.
It doesn't really work, does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This? Yes.
Jag vet ju precis vad han gör.
detta.
Ja, men jag vet inte. Alltså, nej, jag tänker också att det, jag gillar den här.
Han är inte super ondskefull, men han är han, men det han finns vet ju att han...
Det finns ju en naivitet att säga, är inte det här bättre? Det här är bättre, att det är liksom musiken först på något sätt.
Jo,
att,
jag tänker han också att musiken först.
Tänk inte på att Salieri blir sårad, utan han bara säger, men det här är väl bättre, va?
Och sen så är han ju också en rude, ohyfsad tonåring som tror att han får göra vad han vill. Men jag tror inte han vill förmjuka just Salieri extra mycket.
Det är lite som en mobbare är på riktigt, att de bara är sådär, inte ens tänker så mycket på det, för att de är bara med i coola gänget och tycker det är kul att bara säga något lite ballt till någon som mår jättedåligt.
Ja, de har inte så mycket fokus på offret. Nej, utan mer fokus på bara...
Det är inte som att de går runt med en inre vred och behöver ge igen på någon. De är bara balla och slänger
jag
ut
jag tänker,
lite.
Ja, men så kan det nog vara. Men jag tänker nog att det är med ett socialt filter som saknas. Att han förstår inte att såhär, ja men det här är bättre om vi gör så här. Och att det landar fel hos dig, vadå, det är ju bättre.
Ja, men typ jo, det är dels det, men ja, sen det finns det ju säkert också den här, en typ av så här makt, att han har det förspänt i maktpositionsmässigt.
Ja, man vet
så
att han är bäst.
Liksom, ja, men som, det är ju ingen kille som hatar kvinnor. Men kanske man inte märker vissa fördelar. Eller förstår du?
Ja.
Sådär liksom. Att han, det bara det går honom förbi som en mobbare.
Ja, men, ja, men liksom, eller som på den här festen. Att när han skojar om hur Salieri eller Bach skulle låta. Det är ju uppenbart att han är...
Ja, nej, det är bara... Det är bara tvn.
Förlåt.
Ja, men det är uppenbart att det finns en blandning av så här kaxighet och att ha skrattarna på sin sida.
Ja.
Och alltså det är inte han är inte bara aspig och tror så här borde det låta, utan han förstår att jag är så bra att jag kan driva med andra kompositörer.
Ja, men det kanske är lite så också, men jag tolkar det som väldigt naivt ändå liksom. Men jag tycker
en
det byggs
blandning,
upp
jag. Det är ja, men
det
är en blandning, men liksom.
Det kanske är det som gör det så bra.
Lite tune, but it yielded a few good things. Ja. Den typen av kommentarer. Ja. Det är inte helt oskuldsfullt. Det
Nej.
Finns ett maktspel där.
Nej, och det är det som är så bra, att det inte är tydligt att det är det ena eller det andra. Kanske det som jag gillar också, att det finns något så här, vad är det du vill få ut? Så jag tycker det byggs upp så bra av att så här, man märker liksom paniken i Salieri när tjejsen är typ så här, jag kanske ska spela när han kommer in och bara Your Majesty, alltså, vilken ära, men vänta nu, typ så här, han vet att Mozart bara har hört den här skitstakiga, lite dåligt framförda versionen. Det är så snyggt det där.
Jag tycker det finns mycket så i filmen, alltså det är ganska så här, tydliga penseldrag ibland, men det finns också scener som är laddade med väldigt mycket, som scener när de sitter och skriver musik tillsammans på slutet, och man vet att Salieri å ena sidan hatar honom, vill mörda honom och har väldigt onda avsikter, men han är också som ett litet barn som får vara med sin idol och göra musik.
Jag har det som klipp. Vi kan ju kolla på det. 2 timmar 20 minuter exakt in.
Och det är alltså en jättefascinerande scen. Plus att musiken är bra också. Det är ganska coolt hur de har klippt ut grejen och pratar om hur de skriver musiken. Så att jag älskar den.
Ja, den är skitbra. Den är verkligen grym. Alltså.
Men, alltså, bara hur de skriver musik är ju coolt i sig, men sen hela undertexten av deras historia tillsammans och att Mozart är lite tacksam. Han har gått runt och tyckt att Salieri är en fjant, och så tycker han ändå, fan, du är ändå en bra kompis.
Ja. Här kommer det.
Yes, yes, yes. Yes. Yes, I understand. Yes, yes. And that's all.
No, not for the real fire. Strings in unison. Ostinato on A, like this. Next measure is rising. Do you have
it? Yes,
yes,
show I think
me.
So. It's wonderful.
Yes, 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 yes. Go on. Voca me.
Det är jävligt snyggt. Det är, som du säger, det är liksom den ambivalensen och sådana. Jag vill att du ska dö, men fy fan vad bra musik du gör. Och liksom,
ja, och det är, att det är alltså en dröm att få sitta där med sin idol.
Ja.
Och är idolen cool? Som han inte klarar av och blir mörda för att han är för duktig.
Ja, är det en cool scen?
Men en grej som jag tycker är lite inkonsekvent kanske, eller som jag inte riktigt förstår, tror jag. Det är nog ändå Mozart. Alltså han verkar ju drivas av att skapa musik, och det här skapandet är verkligen superviktigt, och det kan få honom att glömma jobbiga grejer eller och bearbeta grejer. Men han drivs ju mest av att vilja ha kul Eller liksom, jag förstår inte vad som är... Är det
work hard, play hard?
Jag tror det också.
Det tror jag med.
Jobbar intensivt och sen kör vi.
Det framgår ju att han jobbar hela dagarna jättehårt.
Jag tror
han
är, just det, alltså, det säger de ju flera gånger.
Ja, det pratas mycket om det här. Att det här är ju så här, han är, det är ju Mozart som rockstjärn också. Det är självdestruktivt och han är besatt av sin... Sitta med sin gitarr hela dagen, men också besatt av droger och kvinnor och allt på en gång.
Så. Ja, men för ja, jag kan ibland vara så här lite att det verkar som att han typ ser musiken lite som så här, det där. Ja, men nu är jag här och ligger under ett bord och äter kakor. Och sen så plötsligt är det jätteviktigt. Och så, ja, men ja, det kanske är någon strid inuti honom då. Som,
jag tycker att det är realistiskt, även om jag kan förstå att det kan bli svårt navigerat att förstå, men jag tycker det känns helt...
Ja, men det är egentligen om jag anstränger mig, så en sak jag inte riktigt hänger med på. Liksom.
Ja, men vissa saker är ju lite så här diffusa i filmen, som att... Jag läste det här manuset till mig, för så ambitiöst jag förut.
Oh, jävlar,
och där är det tydligare att Salieris plan, i alla fall i så här ramrättelsen, är att han ska låtsas erkänna, han ska erkänna mordet på Mozart som han vet att han inte har begått, för att nå ryktbarhet på det sättet.
Mm-hmm.
Så, och det är ju en jättekomplicerad plan, och den går inte riktigt fram i filmen.
Nej, lite såhär, jag sköt Billy the Kid, nej, det är inte samma sak, men lite den här, man vill bli känd för att ha mördat någon.
Liksom. Ja, han har haft en plan först att mörda honom, men sen är hans plan att det är därför när han tar livet av så säger han så, oh, Mozart, forgive me, I killed you, eller något sånt där. Och det gör han ju inte, Mozart dör ju av trötthet liksom.
Ja, men det finns ju den aspekten också att... jag läste in det, jag såg det den här gången, att han är ju på ett sinnessjukhus.
Mm.
Och att han... Ett slutet så är det lite ambivalent. Han är ju en galning, liksom.
Ah, ja.
Är det här någonting som han... inte att han inte hittat på relationen med Mozart, men att han har liksom... Han har hittat på att han var bidragande till hans död, liksom. Att...
Precis.
Han gjorde det.
Och i manuset är det väldigt uttalat. Att det är det som är hans plan. Jag ska bli... Ja. Och kan jag inte bli berömd för min konst, så ska jag bli berömd som skurk.
Ja.
Så att jag i alla fall når ryktbarhet på det sättet. Mitt namn ska leva kvar.
Tänk om de hade dragit det ännu längre och bara... Ja, för då kommer jag sälja jättemycket på 80-talet. För då gör de en film om mig och Mozart.
Jag har kollat upp på Salieri hur han ligger på Spotify förut.
Jaha, hur ligger han till?
Ungefär som jag.
Wow! Alltså,
Ola. Okay.
Och din bror, vad har han på sig?
Ja, verkligen, vad har din bror? Lite som Mozart kanske.
Lite som Mozart kanske.
Perhaps. Det var taskigt sagt. Men,
det är bara dina föräldrar som har lyssnat alla de
min
gånger.
Min bror har mer, men det är samma storleksordning faktiskt.
Har vi några, apropå siffror, har vi några siffror och stats?
Det är en liten film, alltså den...
Va?
Budgeten var på 18 miljoner och den spelade inte in mer än 52 dollar. Ja, 18 miljoner dollar, den spelade inte in mer än 52 miljoner dollar.
Men det måste vara USA, för den måste ju vara...
Det är deras siffror på vad den drog in i världen. Men jag tror att den här har vuxit efter också. För att den, jag försöker alltid hitta vart den hamnar på listorna. Den hamnar långt ner på alla listor för inspelade pengar per år. Den hade premiär ganska sent, så jag kollade faktiskt 85 också.
Hoppsan.
Oj.
Sorry.
Det är ingen fara. Men jag tittade på 85 också, och där finns den också med på listan. Men det gör att när den har en sen premiär och inte en sån här stor blockbuster, så sjunker de liksom i listorna generellt. För att den, jag försöker alltid hitta vart den hamnar på listorna. Den hamnar långt ner på alla listor för inspelade pengar per år. Den hade premiär ganska sent, så jag kollade faktiskt 85 också.
Hoppsan.
Oj.
Sorry.
Det är ingen fara. Men jag tittade på 85 också, och där finns den också med på listan. Men det gör att när den har en sen premiär och inte en sån här stor blockbuster, så sjunker de liksom i listorna generellt.
Ja, kanske var mest kulturtanten som såg den då. Eller kanske inte var någon den polisskolan.
Alltså, nej, liksom. Men jag kan inte tänka mig att den skulle spela in så mycket i USA. Det känns inte som en film som blir stor i USA.
Nej, det är
det. Alltså det är 84, det, så det här är mycket... Det här året är det Ghostbusters liksom.
Mm.
Som ligger först.
Men den hade ju ändå tydligt kulturellt genomslag. Nu vågar jag inte säga vad som var hönan och ägget, men det fanns ju en trend med sån här rokoko generellt. Alltså pastellfärgade 1700-talsdräkter och sånt. Och,
ja.
Och låten som jag också delade, Rock Me Amadeus,
var
en megahit.
Fy fan. Men det här är, det som toppar det här året är Karate Kid. Vi har sett mycket 84 alltså.
Nej, men alltså, det är ett otroligt filmår och popkulturår.
Först upp Ghostbusters, känner Indiana Jones uppföljande och tvåan. Så Gremlins, Beverly Hills, Snuten i Hollywood, Karate Kid, Polisskolan, Footloose och Viljakten på stenen såklart också. Mm. Så att, och Purple Rain. Alltså den tävlar med väldigt mycket filmer det här året också och året efter tror jag. Så att... det är inte jättekonstigt. Och jag är inte jätteförvånad att den inte spelade in mer. Men det här är en sån film som blev väldigt sådär Oscarsuppskattad. Men det kanske inte var just det som biopubliken såg just då under 80-talet.
Nej, det är ju en... alltså den funkar ju väldigt bra med 80-talet som du säger. Med hela... Det var väl ett sånt mode. Och jag störde mig lite på att den skulle kunna vara... Den hade kunnat varit 100% tidlös. Mm. I och med att den utspelar sig på... slutet av 1700-talet. Mm. Men de kan inte låta bli att få in lite 80-talsgrejer i den.
Vad var det för något speciellt?
Ja, men det var någon av de här operorna där de hade en scen som var helt, så här blank och svart. Såg ut som en tv-studio 1984. Så här, Jakob Stege. Något sånt där. Alltså bara, det bara såg så extremt så här 80-tal ut. Några av hans
Mozarts Stege.
Ja, men så här, men några av Mozarts peruker var så bara kändes extremt 80-tal.
Han har en rosa peruk någon
ja,
gång.
Ja, det bara så här, det där känns 1984 för mig. Mm. Det känns inte 1780. Det
kan vara så.
Sen tycker jag att Mozarts face var väldigt 80-tal. Ibland ser man ju bara en film.
Uppsyn.
Ja, men man får se en filmstjärna som är så här, ditt face är 80-tal. Det är inte 70-tal eller 90-tal. Ditt face är rakt igenom.
Du har lyssnat 1900... på kassettband-facet.
Ja, jag läste ett tweet någon gång som hade att göra med Ben Afflecks involverad i Shakespeare in Love. Det gamla kostymdramat från 98.
Ja.
Så någon som skrev så här att Ben Affleck shouldn't be allowed to do period pieces. His face looks like it's seen an iPhone. Och jag kan hålla med om det. Mm. Att det liksom, han har ett modernt face.
Ja. Mm.
Precis som den här skådespelaren har ett 80-tals face.
Ja. Vi kan ju ta lite casting-grejer, för det fanns ju större 80-tals-ikoner som hade kunnat få göra det här.
Ja, just det.
Om vi tar just till Mozart då, så var det Mel Gibson.
Nej.
Och Mick Jagger.
Nej
på båda.
Jaha. Åh fy fan vad weird.
Oh.
Men det blir också ännu konstigare. David Bowie
som Mozart.
Ja. Eller det här är konstigt, Mikhail Baryshnikov. Alltså koreografen eller?
Nej, han var balettstjärnan.
Balettstjärnan, ja. Jättekonstigt. Mm. Andrew Lloyd Webber har sagt i en intervju att han tackar nej till rollen som Mozart. Alltså, så här, nu är det snart majoritet av icke-skådisar. Tim Curry, alltså originaldet, eller den elaka ensam hemma två, när hotell, ja, ni vet vem han är.
Mm.
Mark Hamill, alltså Luke Skywalker.
Oj, vad konstigt.
Ja. Mm. Och Peter McNichol, om ni vet, Ally McBeal och han kan vara med i
Den lilla
killen. Ja. Kenneth Branagh också, som blev castad, men Milos Forman ville ha amerikanska skådespelare av den anledningen att han ville att alla skulle ha samma accent som var tyskar och österrikare. Och sen fick alla andra som var andra, liksom italienare får en liten accent, du får en liten accent, men han ville att det skulle vara enhetligt att de pratade samma accent. Så därför vill han bara ha amerikaner som var liksom österrikare.
Vad heter Mozart-skådespelaren?
Tom Hulce.
Jag tyckte att han funkade som Mozart. För han är lite så extrem amerikanska. Mm. Men hans flickvän var för mycket Los Angeles.
Jaha, okej.
Okay, det tog mig ur filmen. Att hon var så extremt... Hon hade så en extrem amerikansk dialekt.
Ja.
Så att det liksom inte lirade.
Det finns folk som klagar på det just när att det är inkonsekventa accenter. Man kan väl liksom försöka tänka på det som att de är på något sätt lite från landet, lite uppkomlingar, att man får den känslan. Om de säger att de kommer från en by, det måste ju vara dialekter i Österrike.
Ja.
Så att om du låter som kommer från USA så låter du lite mer så här, lite vulgärare.
Ja. Men det stämmer också, för att hennes mamma som kommer upp där på scenen. Ja. Väldigt dråplig situation, och de måste lyfta upp henne också.
Just det, hon pratar engelska, va?
Nej, men hon låter ju lite som att hon kommer från Ja.
Ja, just det. Hon har en väldigt sån porschig...
Ja, fast lite ful.
Ja, just det. Så
lite
är det. Ja.
Ful.
Ja, jag vet inte vad som är tänkt där. Jag läste mig till där, men det kanske finns såna.
Ja.
Jag kan inte tänka mig att det var en prioritet. Det var väl mera skådespelarna som var en prio. Sen fick väl dialekten hänga med.
De gjorde till och med... Alltså, det var ändå så att de använde brittiska som fick... Han som spelar hans kompis som gör lite mer fulfars.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Simon Callow, han var ju med i Fyra bröllop en begravning också, som den här äldre herren som dör. Han fick lägga till, han fick amerikanisera sitt språk för att han inte skulle vara för brittisk. Så att det fanns en medveten tanke, men jag vet inte hur de löste det där med mamman och svärmor.
Man måste väl säga att den här filmens prioritet är ju inte kvinnor direkt.
Nej.
Försvinnande få.
Det är väldigt lite, dels för att det är manliga miljöer och dels för att den bara är så. Det är någonting med att filmen, man ser ju filmen med Salieris ögon på ett sätt, och Salieri är ju inte en kvinnokar.
Nej.
Så där på, ser man det så blir det ganska logiskt att de flesta kvinnorna antingen är bara lite konstiga karikatyrer eller tuttar.
Verkligen.
Som går omkring. För Salieri kan väl tänkas ha den bilden.
Precis, för att det är ju redan från när han är liten där. Han sitter och pratar om sin pappa. Inte ett ord om mamman.
Nej.
Hon sitter ju ändå där bredvid, om det ser man ju.
Det är väldigt mycket fokuserat på fadersgestalter och så.
Ja.
En kandidat som skulle spela Salieri var Burt Reynolds.
Oh, det är gud.
Hey, what do you got there? Death Requiem? Yeah. Can you write me one?
Han hade varit kul med hela peruken och kläderna, men cowboy boots.
Det är ju en sketch man vill se.
Ja. Hey, what do you got there? Chocolate?
Man vill se den, så att den här live-sketchen där de bara tar fasta på gasen.
Det är bara den hela grejen. Han är bara så nonchalant i hela filmen. Så. Yeah, I killed Mozart. Yeah.
Så kan de se in David Bowie som Mozart.
Ja, det hade varit underbart.
Vem är det som gör Burt Reynolds? Är det han Norm Macdonald?
Norm Macdonald, ja.
Norm Macdonald mot David Bowie.
Ja, ja, visst.
Jag tänkte på en grej med Miloš Forman. Vi har ju sett Gökboet av honom.
Mm.
Det finns någon slags koppling där. Jag vet inte om jag läser in för mycket, men det är väl liksom roligt att tänka att det här är 80-tal. Så när det finns de här liksom skillnader mellan människor, den här känslan av orättvisa, att Mozart, varför han är så bra, liksom. Då är det liksom, det handlar bara om att du är bara avundsjuk, liksom. Orättvisa handlar om att du är avundsjuk och att han är bättre än vad du är. Att det finns den där. Och det finns ju något med den här lite romantiska individualismen och ogillanden på den här medelmåttiga strukturerna och sådär som finns i Gökboet och den här filmen, och som jag läser in i en sån här, du vet, man har vuxit upp i en öststat och man hatar det här byråkratin och lite grann så här medelmåttans tyranni, liksom. Du får inte vara för spännande eller för duktig. Det är inte duktighet vi belönar. Vi belönar dig som passar in och skriver de här löjliga marscherna som kejsaren kan spela. Så att det finns liksom den här... Det känns som att det också mer, precis som Gökboet var lite mer brinnande då, när det faktiskt fanns lite mer så här DDR, Sverige och öststater, och en stat som medicinerar och liksom sätter upp strikta regler. Och nu för tiden så är det ju ganska fritt fram att romantisera Elon Musk, liksom, och tycka, åh, vilken hjälte han är som tjänar så mycket pengar. Men det känns som att det finns ett stråk av det som går att läsa in.
Mm.
Alltså den här Milos Forman ogillar öststater.
Stråken. Ja, men det finns en jätterolig historia med den här filmen. De spelar ju in i Tjeckoslovakien för att det fanns mest välbevarade gamla byggnader där. Milos Forman är ju från Tjeckoslovakien ursprungligen, men han har liksom hoppat av och flyttat till USA.
Mm.
Så han kom tillbaka här, så fick han fick komma in i landet. Det var ju kommuniststyrt. Han fick komma in i landet, men han fick bara liksom spela in och åka till hotellet. Spela in och åka till hotellet. Det var väldigt så strikt. Och på 4 juli så håller de på att spela in Don Giovanni där på operan. Och så gör de en liten kupp, alla, liksom så här vänlig kupp, crewet. De skickar in en amerikansk flagga och börjar sjunga amerikanska nationalsången. Och alla statister som är från Tjeckoslovakien, de ställer sig upp, för det är ju en välkänd melodi.
Ja.
Så de börjar sjunga med eller nynna med liksom. Och de bara så här, gud vad häftigt. Oh, shit, ni sjunger med. Förutom de här 30 personerna som sitter utspritt, män och kvinnor, som det då visar sig är säkerhetspolisen som är där för att bevaka liksom inspelningen. Så de sitter bara och tittar på den och säger, vad ska vi göra? Ska vi sjunga med? Nej, det kan vi inte göra liksom. Så det hände ingenting mer än så, men det var så häftigt att bara, det var så stort bevis på att ja, ni är övervakade liksom.
Wow, vad cool.
Det är roligt. Den är väl inspelad också i Prag för att de helt enkelt har bättre bevarad stadskärna.
Ja, precis. Ja.
Det var väl, jag vet inte hur det är numera, men Prag var väl alltså fram till, jag vet inte, bara något årtionde sedan, alltså staden när man spelade in allt sånt. Till och med gamla filmer som utspelades i Stockholm på 40-talet spelades in i Prag.
Ja.
Okay.
Kodisbällan och sånt där. Alltså det var bara liksom, vi alla drar till Prag, spelar in de här kullerstensgatescenerna och sen hem igen. Liksom.
Ja.
Så det är väl fullt rimligt.
Vi skulle förlora för mycket pengar om vi var tvungna att spärra av Gamla stan.
Ja, men alltså inte Gamla stan är liksom, går att spela in
i. Tre gränder.
Ja, det är bara Prag. Prag är skitenkelt.
Ja, men det är det. Och det är ju många sådana små gator. Har ni varit i Prag? Så
ja,
går
min
igenom
pappa
kärnan.
Vann en resa dit.
Ja,
han ringde in till klassiska favoriter.
Ja, men callback. Men det är ju väldigt mycket sådana snäva grejer. Jag kan tänka mig att det är lätt att göra. Alltså du kan spärra av en väldigt liten del och filma. Och du fångar inte saker i av en olyckshändelse.
Mm.
Alltså du går verkligen att hitta de här små. Det är skarpa liksom. Sådana tvära svängar som gör att man ser inte det som händer bara 5 meter bort. Så det är en ganska smart stad att filma gamla grejer i.
Jag var i Prag och såg U21 EM-finalen i fotboll 2015.
Mm.
Det var allt. Jag var där 2 dagar och såg en fotbollsmatch och sen hem igen. Men både på ett jättestort gammalt sånt kommunisthotell.
Mm.
Det såg ut som Saddams sommarstuga.
Jag var där 2018 och såg
tak.
Jag var där 2018 och såg Pearl Jam och bodde på ett 5-stjärnigt judiskt hotell.
Jaha.
Som han hade
sådana också.
Ja, men och jag visste inte den här boken, men det hette typ Hotel David, så jag kanske borde ha fattat någonting. Det var typ bara vi som mitt gäng som skulle se Pearl Jam, och så var det bara så här, du vet, de ser judiska ut liksom. Och så var maten och kosten också så här beaktning för det.
Ja, okay.
Men det var jättelyxigt, men det var också så här, ja, okej.
Okay. Ja.
Okay. Men ja, det var min Prag, så U21, Pearl Jam.
Ja. Vad var ni för någonting?
Trollflöjten.
Trollflöjten är där, ja.
Mm.
Prag?
Ja.
Nej, vi säger inte varför.
Nej, jag har varit där flera okay. gånger.
Men var spelades interiörscenerna in? För att det måste vi ju snacka om också. De är ju helt otroliga.
Mm. Jag har inte hittat någon uppseendeväckande information om det. De spelade in på location, men jag har inte listat ut vart det var. Säkert någonstans i närheten kanske. Men de gjorde några studiouppriggningar.
Mm. Alla operascener och sånt där måste väl vara liksom...
Det är på plats, ja.
Alltså på plats i Prag?
Tydligen, för att det var ju där det hände den där historien, va? Jag blev jätteförvånad. Varför spelade de inte in det på något enklare ställe bara?
Jag vet inte, men det var någon opera de spelade in där han var.
Ja, alltså i Wien. Ja. Jag gissar att allt ägde rum i Wien. Mm.
Ja, precis. Jag tror det också. Just Don Giovanni var i där. Sen, de gjorde ju väldigt mycket. Allting spelades in i riktigt ljus. Alltså att i dagsljus.
Mm.
Så de hade ju... De kunde ju styra ljuset med såna här speciella papper liksom, som gör förstärka ljuset. Men det var inga liksom, extra lampor tillagda. Ja. Så då tänker jag att de filmade nog i mycket sådana gamla lokaler. Men jag har inte lyckats lokalisera det var.
Det tyckte jag man såg ibland. Att det blev, ibland blev det lite så här grynig bild.
Mm.
Vilket får mig att tro att... Så här, alltså bara tänkte så här, är det så jävla det kändes primitivt på något sätt att ibland bara, men det, jag gissar att bara ljuset försvann, solen gick i moln och men de körde vidare så blev det grynigt liksom.
Det är ju väldigt snyggt annars.
Alltså, det är
väldigt,
otroligt snyggt.
Väldigt fina bilder hela tiden. Alltså, det är säkert någonting med klippningen som hade gjorts modernare nu, men bilderna är ju liksom väldigt så här, tavelkvalitet.
Ja, och visst.
Extremt. Det är så roligt, förutom att det är snygga miljöer så får man också känslan att man tror på att det kan ha sett ut så om man gick på opera på 1700-talet. Det är liksom inte för häftigt. Det är liksom det är proffsigt och välgjort, men det är också lite så här taffligt som man känner att ja, så här kan det nog ha varit.
Jag gissar att det var smutsigare på den tiden.
Ja, ah, det är väl smutsen.
Alltså folk var smutsigare och saker var smutsigare.
Man har ju en bild av att gatorna är lite för rena och att kläderna inte är så smutsiga. Men å andra sidan så finns det ju en romantik kring det när folk gör sådana filmer nu, så gör de ofta nästan för smutsiga. Medeltiden ska gärna vara så här svartgegga och läder på allt. Och de var ganska renliga och hade väldigt mycket så här rena färggranna kläder om man frågar dem som vet. Men det är liksom coolt med smuts.
Ja, men det var väl därför de hade peruker. Inte för att de var smutsiga, utan för att de tappade håret av syfilis. Eller något sånt.
Ja, påstås. Jag googlade lite om syfilis för någon månad sedan. Och det finns väldigt mycket klädmoden som är syfilis.
Funderar du på varför du tappar håret?
Nej, jag skrev en låt om syfilis. Jag ville ha... peruker skulle vara sånt, men även de här höga liksom, kråsen som har varit
under flera år. Liksom.
Ja, det är också syfilis. Och även vissa som jag inte kommer ihåg, att det finns några sådana här pansmycken som kvinnor kan ha. Lite sådana här små band som man har i pannan ska vara till för att man kan dölja syfilis. Och även massa andra så här kulturella grejer kring hur man... Vissa saker som har med bristande hygien att göra. Och en viss typ av pryderi tror jag också var, alltså, kom att folk var lite mer avspända med stora offentliga bad så på medeltiden. Och sen var det så här, man kan inte bada med folk.
jag tänkte på en grej också med regissören.
Ja.
Du tyckte det utläsa där en parallell till Jökboet.
Ja, och också till Larry Flynt har han gjort också. Det känns att man har en allmän sån grej för folk som dels trotsar makten och lite den här individualistiska romantiken. Mozart är ju, det är mycket så här individualist romantik mot ett trögt, dumt system som hyllar medelmåttighet någonstans. Och det tycker jag finns både i Jökboet och i den här och i Larry Flynt på sitt sätt också.
Men och Man on the Moon också.
Ja, precis.
Men i de där filmerna jag tycker mig kunna dra en slutsats att han inte kan riktigt regissera kvinnor.
Nej, men det är möjligt att han, alltså, bara att han har gjort Larry Flynt säger ju kanske han kanske inte är en stor feminist liksom.
Vad vet jag? Både Man on the Moon och Larry Flynt är det väl Courtney Love, jag vet inte.
Ja, just
och Jökboet har väl också kvinnoroller
som
men det är antingen är du Nurt Ratchet eller också är du någon samhället. Som bara, ja, jag kan ligga med din kompis om du tycker det är roligt.
Exakt.
Men ja, för mig får Milos vara sån. Men jag köper att...
Det får han inte för mig. Nej, jag skojar.
Jag köper att det är en analys. Det är möjligt att han har en taskig kvinnosyn, men jag gillar hans filmer.
Jag tror
han
inte han är så intresserad. Mer bakverk. Tack.
Ja, du tror han är Salieri?
Nej, men jag tänker mig... Ja, men kanske.
Jag vet inte.
Man kan ju ändå... Alltså även om Salieri utmålas som hemskt.
Jag identifierar ju mig med någon som väljer bakverk framför kvinnor. Eller jag väljer, men bakverk.
Jag är nöjd med.
men jag har den rollen nu. Jag blev tilldelad rollen och så får du göra vad du vill av den. Mm. Så sa världen till mig.
Fill the void, Ola.
Ja. Både Tom Hulce och F. Murray Abraham lärde sig väldigt mycket musicerande. Dels alltså F. Murray Abraham som spelar Salieri lärde sig liksom bli dirigent, dirigera orkester och så. Och Tom Hulce kunde bara spela gitarr innan, men spelar piano. Liksom, det är inte den pianomusiken vi hör, men det är till och med experter som har sagt att det vi ser är så som det låter när det spelas upp.
Ja, han får det ju att se väldigt bra ut.
Så. Och till och med när han spelar upp och ner baklänges så spelar han på riktigt. Så han lärde sig väldigt mycket, framförallt Mozart liksom, grejer. Och det tycker jag är en sån här cool detalj. Och det är en sån här disciplin som jag aldrig skulle kunna ha. Om någon bara, du ska spela den här. Ja, oh, du ska spela Janne Schaffer. Ja, oh, du ska jag lära mig spela som Janne Schaffer. Den disciplinen går ju inte liksom.
Nej, men man undrar ju hur lång tid det tar och hur lång tid han fick på sig och sånt där.
Sex månader.
Sex månader. Ja, alltså jag gissar att är man lite begåvad så, och hårt arbete, så 6 månader kanske räcker då för att
ja, det är väl
få
också
att
det här...
se i alla fall ut som att han kan.
Ja, och det är väl också så här, det är inte du att du jobbar som revisor eller sjuksköterska vid sidan av och går och spelar en gång i veckan. Du gör det här och det finns med i din budget. Du ska lära dig spela piano. Mm. Då kanske man kan sitta och göra det ganska koncentrerat.
Jag har väl inte tillgång att össa den tiden.
Nej, man har väl kanske inte det. Och
jag skulle lätt gå med liksom på sånt där. Min dröm är ju att få en sån grej, men med att gå ner i vikt.
Ja, men tänk om du misslyckas. Alltså, inte en viktig grej, men tänk om du misslyckas. Att så här, du har alla förutsättningar att göra det som alla de här har gjort. Jag tror att för mig är det så här, okej, ska jag ha 6 månader på mig? Och så gör jag det inte. Det är den rädslan.
Du får ju lärare och typ schack och sånt.
Och så får lärare om schack och sånt.
Nej, lärare och schack.
Ja, du får lärare och schack.
Liksom, någon viktigaste. Annan prövning.
Ja, det är de två största morötterna och typ, i lärande.
Ja, eller vadå? Hur brukar ni lära er saker?
Ja, men varför, skolreformen, när kommer den? Ger schack men, till alla barn.
Okej.
Jag bara drar på lite såna här roliga anekdoter. Tom Hulce sa att Mozarts skratt var hämtat från en regissör han hade jobbat med. Det finns några såna liksom, uttalanden om att han hade ett konstigt fniss. Men det är inte därifrån Tom Hulce har hittat in sin inspiration.
Men, ursäkta
det var...
mig, när han började med det skrattet på inspelningen eller på auditionen. Alltså de måste ju ha... Nej, men ska du spela sådär?
Ja.
Alltså, det är ju så otroligt överdrivet. Jag är så...
Jag vet inte hur det ser ut när man liksom jobbar fram en karaktär som skådespelare. Men du vet, han testar olika skratt. Oh. Att han är så... Nej.
Ja, lite mer. Menar du typ...
Den tar vi. Jobba på den.
Ja. Men nu har du ju fått 6 månader till att lära dig spela piano här, så att nu har vi inte mer tid till skrattet, utan det får låta så.
Jobba fram ett skratt på en eftermiddag. Kom tillbaka.
Släpp pianot ett tag. Koncentrera på skrattet. Det är inte...
Jag tycker det är jättebra skratt.
Jag tycker också det. Jag tycker inte att det är för att det är ju Salieris liksom. Det är det här att Gud hånar honom som påminns av det genom Mozart, att det är det här. Det är han som blir provocerad av det. Så jag tycker det är helt i stil med vad filmen säger.
Ja,
men det enda det är att det är lite nervöst. Liksom. Ja. Och det går inte ihop riktigt med hans säkra person.
Men jag tycker han är nervös. Alltså, han är rastlös.
Sig, han söker
liksom.
Lite bekräftelse
och han
såklart.
Han har också något hål i sig. Liksom, han har... pappakomplexet jobb och hans missbruk. Jag tycker det finns... Det.
Ja, jag tycker det funkar.
Men det är sant, men han har... Ja, okej. Okay. Ja, jo. Ja.
Vi har också... nu kommer inte ihåg vad hennes replik är, men everything's Turkish. I år.
Jaha! En trend. Så skohornar du in den?
Alltså, det är en enorm sko. Ni vet vad, jag letade såklart efter Mozart-kulor, men det var inte så lätt att hitta.
Var det inte det?
Nej.
Förlåt, heter det det för att han... åt en sån?
Nej, det kan jag inte tänka mig. De är väl gjorda i Österrike. Också en sån här... Vi har mycket Salieri-skämt med flera olika vänner. Ett av skämten är att man skulle göra Salieri-kulor som skulle vara lite billigare.
Det ska smaka bittert.
Det kan de mycket välja.
De är lite förgiftade. Bara lite förgiftade.
Men det här är alltså...
Oj, shit!
Okay. Det här är baklava, heter det.
Ja.
Jag köpte dem för att jag var genuint nyfiken på om de här håller liksom.
Det känns inte självklart. De här var ju poppis.
Åt du de här mycket förr?
Jag har ätit det några gånger och jag minns det som att det var gott, men jag är också sådär, det skulle kunna vara
Jesus Christ.
Inte så bra.
Det är väldigt sött.
Ja, de brukar säga det, att de är för söta, säger många.
Ja, det är väldigt gott. Men åt det sötare hållet för min smak. Alltså. Mm.
Ja, men halva den här, och den är inte särskilt stor. Skulle ju faktiskt räcka. Ja.
En munspit till en espresso liksom.
Ja, precis. Sen räcker det absolut. Men jävlar vad de brer på med sötman.
Gud vad gott det här var.
Ja, det är ju gott. Men
det är så jävla sött.
Mm.
Nej, men nej. Jag har jobbat upp min sweet tooth. Jag tycker att det här är lagom.
Jag tycker att den håller. Men den är lite väl sött.
Mm.
Men det är nötterna. Nötterna hjälper.
Mm. Och det frasiga uppanpå också som...
Ja, jag tycker
men det här var super. Det här var kanske den färskaste baklavan jag ätit.
Mm.
Den bara rinner av färskhet.
Ja, men det här var
Satan nu.
Det här var trevligt. Jo, jag har en lite rolig cameo.
Ja.
Som är 1:49:10 in. Vi kollar och sen får ni gissa. Vem var det för cameo?
En häst.
Det är då ryttaren som är cameo. Ja, det är ungefär så mycket anime. Vem kan det vara?
Alltså,
Lille.
Ja.
Är det Minimi?
Nej, det är det inte.
Det är en kortväxt person.
Det är en kortväxt, ja det är det. Så
är det en regissör?
Det är det inte, men nu har vi verkligen snävat
Warwick,
ner det.
Vad heter han?
Det är inte Warwick Davis, men nu börjar vi närma oss territoriet här.
Va?
Men hur många dvärgar finns det egentligen?
Det finns en till.
Okay.
Nej, men under den tiden. Okej, så Game of Thrones?
Nej.
Nej, han är
långt före hans tid. Det är Kenny Baker. Också känd som R2-D2.
Nej.
Oj, jävlar.
Fick en liten cameo där, gå in och
sjunga.
Det var roligt, det var hans två roller.
Kenny Baker känd från Amadeus.
I'm a famous horseman.
Jag tycker att scenen är så rolig. Det är sån otroligt hat mot så här populärkultur på något sätt.
Ja.
Den här dumma pöben som sitter och skrattar åt. Och sen så kommer det en liten sång och då blir de sådär tårögda och sjunger med.
Och börjar gunga armkrok.
Ja. Men samtidigt lyckas det vara lite ömsint så att man ändå känner sympati för dem. Men det är så oerhört bara, de här människorna, kolla på dem. Det är en helt annan sfär av kultur. Det är lite korv till dem.
De slår ihjäl varandra för de försöker komma åt den största bit. Mozart sitter ju ändå där och myser lite. Ja. Och tittar och bara, de uppskattar, fulla hus här.
Ja, precis.
Och det är ju lite, Salieri är så lömsk att han liksom ser det då. Fast han liksom tittar på den här fruktansvärda paraden i dumhet fram till dem också.
Ja, det är mycket sådana bra scener där han sitter och tittar. Och jag vet inte, det är väldigt mycket bra. Sen jag måste slå ett slag för Jeffrey Jones som spelar kejsaren. Helt underbar.
Alltså, han är så rolig. Han är typ roligast i hela filmen.
Jag har det som ett klipp också. Vi kan smäcka på det när han säger väldigt ofta. Det är 24 minuter och 28 sekunder in. När han pratar om att göra en tysk opera. Jag bara älskar hans spel.
Så jäkla bra biroll han gör.
I'm sure you could be tempted with the right offer. Say, an opera in German for our national theater.
Excellent, sire. But not German, I beg your majesty. Italian is the proper language for opera. All educated people agree on that.
What do you think, Chamberlain?
In my opinion, sir, it's time we had a piece in our own language. Plain German for plain people.
Kapellmeister?
Majesty, I must agree with Herr Direttore. German is... scusate... too brutal for singing.
Court composer. What do you think?
I think it's an interesting notion to keep Mozart in Vienna, Majesty. It should really infuriate the Archbishop beyond measure, if that is your Majesty's intention.
You are cattivo, court composer.
Ja. Det är en väldigt bra roll. Jag gillar också de här hämtade från Skönheten och odjuret underhuggarna. De är så här, liksom så här, hela halva, men de är liksom så här, ursäkta mig, och det är väldigt roliga liksom.
Fast de är ju väldigt, alltså det var väl inte riktigt med i den vanliga man ser 3 timmars versionen, längre director's cut, att de är så man får en känsla av att de här, så här sammansvurna italienarna som liksom ja. Alltså den har jag aldrig tänkt på när jag sett den
kanske filmen. Men jag tycker det är fint hur de är så överdrivna men att man ändå tror på dem. Och ja, det tycker jag med tjejsan väldigt mycket. Han är ju så super, han är så dum och osäker. Men han har ändå statusspelet som man tror på honom som kejsare. Han kan ändå liksom sätta dit folk och säga, nej tyst nu, pratar vi inte mer om det. Han har liksom den auktoriteten mitt i det som gör att han inte blir bara en Pelle Jöns.
Ja.
Och det är lite samma sak med dem. De är ju så här jättefåniga människor. Men de kan också ta på sitt maktansikte och sätta en blick. Och man tror att jo, men det här, han skulle kunna vara bestämma över all opera i Wien. Liksom.
Men man märker att de har lagt mycket vikt vid casting till de små rollerna. Alltså att det är väldigt, de har varit väldigt noga. Liksom. De hade en väldigt lång castingprocess också. Och det återanvänt vissa till som var med i pjäsen till att även vara med i filmen. Så att det känns som att de har lagt ner mycket tid på det. Liksom.
Jag tror de hade målbilden Matadorerna.
Ja, men det stämmer ju. Alltså, jag har inte tänkt på det, men det stämmer ju som ni säger. Alltså, alla Disney-filmer har ju den där lilla entouraget av, om det är den liksom antagonisten har ju det entouraget av knasiga karaktärer som ska försöka influera honom att ta ondskefulla beslut.
Och eller vara en straight guy. Även om den inte är en straight guy.
Ja, precis.
Ja, men det är alltid det. Lumière och Clocksworth eller vad de heter. Och till och med Askungen så är den här smala passuppen till den tjockare kungen. Alltså det är verkligen, de jobbar alltid med de här.
Ja, den äran.
Ja, de har mössan också.
Det. Ja, han är tjock i italienaren här. Han är så extrem clown, men han smälter in. Det är lite som en sån här
cheerleader-effekt.
Hade det varit tre sådana, då var man bara titta, men då kan ju inte vara vad med makt. Men här, eftersom han står bland andra så tror man, jo men han är också
bara... Det italienska triple and touch som har kommit hit.
Ja, men Game of Thrones har ju också det där entouraget. Närhet till de styrande. Man ska försöka liksom få dem att viska i deras öron hela tiden.
Ja.
Jag tänkte faktiskt på både Game of Thrones och House of Cards när jag såg om den här. För han är så otroligt ond och plottande och så här manipulativ.
Han är också fint. Det som är i den här scenen också, han har den där, han lägger på sitt lite italienska ansikte.
Ja, just det.
Och han spelar ganska tydligt med det när han har liksom mask på och när han går in mer i sin egen värld och han blir allvarlig och man ser
hatet
i hans ögon. Sen lägger han på sitt, och det funkar väldigt bra. Den är nästan övertydlig ibland.
Ja.
Nu lägger jag på min italienska.
Ja, det är jättesnyggt.
Arm här och manipulerar folk.
Mycket de här. Lite de här falska blygsamheten.
Man får lite mer italiensk tonfall.
Ja, visst.
Man spelar liksom det hovspelet.
Ja,
det
är jag gillar Salieris framgångsprognos baserat på kejsarens antal gäspningar.
Ja.
Okej, okay, en gäspning, då har han en chans. Två gäspningar, kortvarig run på teatern. Tre gäspningar,
samma
då är det över samma kväll.
Han är som en sån ärftlig Henrik Schiffert.
Ja, herregud.
Ska vi... har vi något mer att tillägga? Eller ska vi gå till...
Jag har ett förslag på en svensk titel. Som jag tycker passar ihop med den här filmens humor. Lacrimosart. Klart slut.
Jag förstår inte.
Jag förstår inte heller. Lacrimosart.
Vadå? Heter det inte någon lacrimosa?
Vad är det?
Ja, en del av Requiem heter det, va?
Ja.
Jaha, okej. Okay. Ja.
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 Jag tänkte att du fick in lakrits i det också.
Jag glömde bort att du kunde hela trollflöjten och så. Jag är inte lika kultiverad.
Ja, okej, okay, skit. Glöm det.
Det var en asbra titel. Ja. Men den var alldeles för sofistikerad.
Ja,
för
precis.
Den flög över.
Ja, verkligen. Ska vi se, har vi någon mer? Ska vi casta den idag då?
Ja,
remake,
det
casting remake.
Oh.
Vem hade vi castat idag? Till de olika rollerna.
Vem är bra på att spela en sån skurk?
Jag tänker att Stephen Fry måste vara med.
Ja, han skulle kunna vara den där italienaren kanske.
Ja, någon av dem.
Ja, absolut.
Men vad ska vi säga?
Kanske kejsaren? Han är för gammal? Eller någon av dem?
Ja, för inte.
Ja.
Jag hade gärna sett Heath Ledger mer, men han är ju död. Men han hade kunnat vara någonting här.
Det känns som att Stephen Fry och veteran Hugh Laurie spelar ju såna här roller i Blackadder.
Precis, precis. Det är väldigt nära till hands.
Ja, så det är bara rakt över.
Men vad säger ni om Alltså, kungen av Queens. Nej, men inte kungen av Queens, utan en prins i New York.
Ja.
De två stollarna.
Ja, Eddie Murphy och Arsenio Hall.
Mm.
Som Mozart och Salieri.
Ja.
Det här låter som den sjukaste idén jag har hört i hela mitt liv. Men jag vill ju se det när du säger det bara för det. Men jag tror inte att det blir bra.
Nej.
Jag tänker mig, Mozart, känner till komikern James Acaster?
Nej, inte jättebra.
Han hade gjort det jättebra. Han är ganska utsvävande. Han är ganska ung, tanig britt. Ganska utsvävande. Tror det hade funkat skitbra som en ung Mozart.
Hur gammal är Jude Law nu för tiden?
Han är för gammal.
Han är uppåt 50.
Inte som Mozart, men jag tänkte som Salieri.
Ja, det kan han väl vara.
Men är han för så bra skådis?
Jude Law är jättebra skådis.
Han är för snygg för att vara.
Han är bra på att spela ond.
Han ska ha massa akne. Jag tycker Leif André. Leif André ska vara med.
Han är extremt gammal.
Nej, de ska ju vara lite jämnåriga egentligen, så man måste tro på det.
Ja, så de ska vara kring 35. Varför kommer jag inte på någon som är det?
Men Leif André kan vara en av de här matadorerna.
Nej, kan han nog vara. Men Salieri ska väl vara ful. Jag läser nog in det att han, alltså, det är inte bara att han har valt bort tjejer, utan han är inte så tilldragande heller.
Han är lite incel.
Men han har ju den rollen liksom, även om det är liksom, visst han har ett kyskhetslöfte, men han har ju absolut en sån incel rage som tema.
Jag ska försöka sälja in James Acaster som Mozart i en nyspelning idag. Här är lite från hans stand-up show när han pratar om, han har för mycket cockney kanske, men han kan nog tona ner det till en roll.
Now it's the modern day. Northern countries who stole stuff from are asking for their stuff back. Don't get worried. We're totally saying a blanket no. Now, a few of you are sitting there. I can see your angry faces. Like, so what? Fighters, keepers, shut up! And...
Vadå, som Salieri? Som Mozart?
Nej, som Mozart.
Ja, jag kan tänka mig någonstans mitt emellan.
Nu, jag är så dålig på att komma på folk i 30-årsåldern, så nu tog jag fram en lista här. På folk som fortfarande är i 30-årsåldern. Tom Hardy.
Nej. Som Mozart?
Nej, jag håller med. Men jag bara läser det här. Men,
Mozart.
Här är två som jag skulle kunna tänka mig som Salieri. Det är Jake Gyllenhaal och Michael Fassbender.
Men vänta nu, Michael Fassbender kan ju inte vara i 30-årsåldern.
Det står här, men det här kanske är från 2015
i och för sig.
Han är närmare 40.
Ja, men han är ju, Abrams är väl också gammal. Han ser inte ut som en 25-åring. Men vad heter han? Jeff Murray, vad heter han?
Jake Gyllenhaal.
Nej,
han spelar F. Murray Salieri. Abraham.
F. Murray Abrams.
Nej, det är sant.
Okej, men vi har...
Han ska ju se mer sliten ut också.
Ja, men det är ju teaterfilm. Man köper att han ska ju vara... Typ, han är några år äldre än Mozart ska det vara. I och för sig, då kanske han är... jag tänker, Mozart är ju typ 26 i början av filmen.
Okej, men han dör när han är 35.
Ja, så nu spelas under 10 år. Så Mozart ska ju spela som någon ganska ung, för han ska ju ändå vara det unga geniet. Men Salieri kan ju få kännas lite äldre, för han har ju ändå rollen av en sån här utmanad pappa som liksom...
Just det. Benedict Cumberbatch, kan vi stoppa in honom någonstans?
Ja, det hade varit lite kul.
Det var kul om
han kanske hade, i Martins version, så kanske han hade varit Salieri.
Han har ju så, man är så van att han ska vara geni, så det skulle bli ett mindfuck, tror jag. Och tänka att han är obegåvad. Men det skulle också vara lite intressant.
Men i den där Patrick Melrose, har du sett den?
Nej.
Där är han ju en riktig fuck-up. Är det inte så långt ifrån Salieri? Jag tror att det skulle vara skitbra.
Ja, jag hade gillat absolut.
Men jag tänker absolut att det går att hitta tjejer här. Som skulle göra det jätteroligt.
Och spelar Mozart?
Och Salieri.
Jaha.
Alltså jag tänker mig... det här var den första jag kommer att tänka på. Det kanske inte alls är lika roligt. Men Jennifer Aniston spelar Salieri.
Okej.
Mm.
Och Courtney Cox spelar Mozart.
Nej. Typ Angelina Jolie eller någon sån där spelar Mozart. Det går ju inte, de är ju för gamla. Men ändå.
Men förr?
Förr.
Vad tänker ni om Michael Imperioli då, som Salieri? Italienare.
Men också lite för gammal, va? Eller, han måste vara upp mot 50 nu.
Men jag tänker det går att få honom att se gammal ut och ung.
Ja, det är sant. Ja. Han skulle ju säkert göra det väldigt bra. Det tror jag.
Det tror jag också.
Det tror jag absolut.
Ta hela Sopranos-casten bara.
Mm.
Minus Gandolfini.
Minus en av dem, ja. Kejsaren. Ja. För det var någon annan.
Ja.
Fan vad roligt. Sopranoscasten spelar hela Amadeus-pjäsen.
Nej, alltså, jag skulle vilja se morning show versionen av det här. Jennifer Aniston, Salieri fortfarande.
Mm-hmm.
Och sen Reese Witherspoon, Mozart. Bam! Där ja, har vi det.
Jag gillar det. Steve Carell, kejsaren.
Men visst vill man lägga en kvinnlig miljö, liksom. Så att det är inte bara massa män runt om. Det blir inte en liksom annan dynamik. Man vill att det ska vara en sån...
Men hur ska vi få in Leif André då?
Det måste få in... Nej, bort med honom. Men det måste vara fler kvinnor.
Jag tror att det går att göra.
Jag tror du kan få en sån Black Swan-miljö. Du bara lägger det i typ ballett. Och bara köper att det här är kvinnorna som bestämmer allting. Här är kvinnor som gör karriär.
Nej, men vi hittar ju ändå på.
Jo, men...
Alltså, vi hittar ju på hur de är. Då kan vi lika gärna hitta på att de har andra kön också.
Ja, men jag hade suttit och tänkt att de är ändå systrar. Och de har tagit sig upp i den här världen. Man läser in massa sånt. Det skulle vara schysst att det är en helt kvinnlig värld. Där det verkligen handlar om deras rivalitet. Och inte att de är liksom... Blir det liksom ett patriarkat inblandat så tycker jag det blir en annan berättelse. Men det är kanske bara jag.
Kan vi göra... Kevin Hart lite yngre, så kan han gå in och gå bananas på Mozart-rollen.
Mm. Varför inte?
Han skulle nog inte ha något problem med att se det rimliga i det. Han skulle vara så här, of course I can!
Ja. Okej, okay, om det inte var så att hon var död så hade Joan Rivers gärna fått göra en av matadorerna då.
En av dem som, ja just det, en av rådgivarna, ja. Mm. Adam Driver skulle kunna ha gjort någonting.
Ja.
Salieri, lätt. Ja, eller skitbra Salieri. Ja. Där har vi spikat
det. Där är det.
Ja.
Men är det då kanske Poe eller något?
Oscar Isaac.
Nej, men alltså, ja. Kanske han kan vara...
Men han är så mörk. Och... Donald Gleeson, han är också med i nya Star Wars-filmerna. Precis som de här, Adam Driver och Oscar Isaac. Fan är han med i? Han är med i den här DiCaprio-filmen också med snön och björnen och... The Revenant. Mm. Han spelar någon armékille där i filmen. Han är också väldigt bra. Han skulle inte kunna göra Mozart.
Donald Glover.
Donald Glover tänkte jag på också. Nej. Donald Glover och han som du sa.
Adam Driver.
Adam
Driver.
Ja.
Där har
det är bra grejer. Ja, det är bra.
Där är två.
Ja.
Kanon,
ja. Ja.
Spikar vi det.
Bra.
Färdigt.
Make it.
Fan, vad lätt det är att casta ändå.
Ja. Fan, det borde inte vara en credit.
Jag kan jag och mina kompisar göra på.
Och så sitter Ron där hemma. Jesus. Och sliter med sin casting. Och
Det är så jävla
nu har jag fått till en casting och så kommer du att göra ett mycket bättre jobb. Visst. Nej, det här funkar inte riktigt.
Vi är castingens Mozart.
Ja, verkligen.
Det bara kommer till oss.
Det funkar inte riktigt. Vi byter den mot den. Det här nu. Och så lite så här.
Vi kommer till deras kontor och bara, mycket bättre så här, va? Mm. Ja, det är mycket bättre, eller hur?
Du bara improviserar en casting.
Och den castingen sitter där och bara, åh, varför har Gud valt att prata genom de här jönsarna?
Ska vi gå till frågan?
Ja, det gör vi.
Ja.
Ola Orell. Håller den?
Ja, det gör den. Det här är ju så här, jag har sett det så mycket att det var nästan svårt att bedöma den för att jag har sett allt och den är liksom bara ett objektivt faktum. Men jag tycker absolut att den håller. Jag tycker att den är väldigt solid. Det är ett jättebra manus och jag tycker att den arbetar väldigt medvetet med regi i en massa scener och massa både humor och bra drama. Och sen så finns det ju dessutom det som ändå är en stor del av filmen, att det är mycket musik och iscensättningar av gammal opera, och det skulle ju kunna dra ner den ifall man verkligen hatar Mozart liksom. Så det är väl den varningsflaggen som finns. Det är en lång film med väldigt mycket musik, men jag tycker det är jättehärligt att få titta in och tänka att så här festade de nog på 1700-talet och ändå kunna tro på det. Det är liksom ingen som försöker skriva på näsan att ja, du kanske tror att du vet hur de festade på 1700-talet, men det var missan så här, utan det är bara så här, ja, men jag köper det.
Mm. Ja. Mm. Fanny Agazzi, håller den?
Ja, men just det, jag tänkte på Director's Cut, då är det, alltså jag har inte uppfattat att det är så långa operascener med som det var i den här ändå. Eller så har jag bara totalt glömt bort dem.
Director's Cut är ju längre, så att, det är väl snarare att de har lagt till mer opera.
Nej, men det är väl inte opera de har lagt till, talscener.
Ja, men de har lagt till lite opera också, har de gjort.
Men det är en lång operascen.
Jaha, okej. Okay. Ja. Jag tycker att det kan bli lite ångestladdat för mig. Men det kanske är min uppfattning om Mozart. Men sen tycker jag att jag saknar lite kvinnor. Om man ändå ska hålla på och hitta på. Varför ska han hitta på? Varför har han så dålig fantasi? Undrar jag. Men jag tycker dock att den här håller. Alltså den är ju hans bästa film, skulle jag säga. Faktiskt. Okej, den tävlar inte mot sådär jättemycket. Kanske Gökboet som jag... Nej, snark ändå. Snurk. Nej, jag skulle säga att den här håller. Den är som en liten... Som en liten Venus-pattbakelse.
Mm.
Erik Broström, håller
Jajamensan, den håller. Jag tycker det är mycket med den här, just att det är mycket kärlek bakom filmen och att de har verkligen försökt göra en bra film, och det syns. Jag tror kompositören som skulle vara med och sätta musiken var så här, ja men jag gör inga utdrag ur, alltså jag kommer inte ändra en enda jävla not om det ska vara Mozart, utan då är det Mozart liksom. Och det blir, ja absolut, så de vill säga respekt för verken och så. Min enda liten sån lite som jag kittlade lite irritation i mig nu, det är gamla Salieri, alltså F. Murray Abraham, han är gammal. Och jag läste att han, F. Murray läste och fick rollen egentligen som en annan mindre skådis, eller mindre roll. Och sen så var han bara där och lyckades finnas till hands och läsa mot någon som gjorde audition som Mozart. Och då kom de till att det skulle klippa i manus till att så här, ja, här kommer gamla Salieri prata. Och han bara, här är gamla Salieri. Så här, Milos bara, do it also, typ. Och då hade han gjort det, och det var det som hade gett honom rollen. Och det tyckte jag var lite förvånande, för det tycker inte jag är F. Murrays bästa grej. När han är gammal och är liksom nästan lite så här överpretentiös i sitt spel. Så det var det enda som kittlade mig lite som irriterande, men inte tillräckligt för att döma bort den här filmen.
Mm.
Så jag skulle säga, absolut. Ja, den håller.
Jag gillar gamla Salieri. Are they?
jag håller med. Alltså bara rent objektivt, även om man inte connectar med filmen eller bara tänker att man måste se den flera gånger nu, så bara objektivt så är den ju sjukt. Det är bara kvalitet rakt igenom.
Ja.
Från, som vi pratade om, casting till skådespeleri, till regi, foto, scenografi. Man kan ju bara titta på den utan ljud bara för att ha den som snygga tavlor på sin skärm hemma. Alltså det är otroligt snyggt.
Ja.
Det är Bergman snyggt liksom. Tung, ja. Tung scenografi, ja, genom stridigt. Hela filmen.
Ja. Så, tänk på det, en del av dem som jag har sett så här, med såhär Karate Kiden och sådär, då tycker man jävlar vad gammalt det är, vad taffligt de filmade.
Mm,
ja. Men om man ser en sån här så är det ju väldigt snyggt.
Ja, man ser ju att man kunde göra så här även för 30-40 år sedan. Liksom.
Ja,
så håller både objektivt och subjektivt för mig.
Ja, en sak som också är ett plus. Tunnelbanespöket från Ghost.
Ja.
Är med och kladdar ner sig där
i
början.
Han är med i alla Milos Formans filmer nästan, i princip. Han är med i Man on the Moon också. Han är med i Gökboet. Vad heter han? Vincent Cavielli eller någonting sånt.
Så nej, solklar håller.
Den höll.
Kvalitet.
Och roligt att den på bio inte gick upp som en sol. Ja. Alltså att den ändå gick lite som jag uppfattar att Mozarts operor har gått.
I början uppåt.
Precis. Det var en långsam väg uppåt. Liksom.
Ja.
Mm. Då har vi enhällig jury.
Ja.
Vad ser vi nästa vecka?
Alltså, håll i er. Nästa vecka, jag är så exalterad över det här.
Ja.
Vi ska se vår första Mel Brooks-film. Och det är Blazing Saddles, The Voice of Sheriffen, från 1974. Det här är ren skär barndom för Erik Broström.
Samma med mig, VHS, hemma.
Så, vad jag ser fram emot det här.
Minns ni reklamerna innan, typ?
Nej, det gör jag inte. Men alltså de här, när Warner Home Video hade sina musikvideos.
Mm. Jag misstänker att den positiva Ola inte kommer finnas kvar.
Nej, misstänker jag också att det kommer.
Välkommen tillbaka! Vanliga Ola!
Ja, men det här var väl lite härlig turism. Men nästa vecka är Ola tillbaka.
Jag tror det. Jag vågar inte ens lova något.
Jag ser fram emot att du läser manuset till Blazing
Saddles.
Det är saker som har åldrats väl. Saker som har åldrats mindre väl. Det vet vi alla om. Okej. Nästa vecka så ser vi Blazing Saddles. Det våras för sheriffen heter den på svenska.
Visst.
Du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Ola Aurell, jag har varit Martin Sonneby. Vi hörs nästa vecka. Hej!
Hej då!